Det hela började ju med att Gud kallade Abraham. Och vi är ju väl förtrogna med de här tre verserna i början på första Mosebok 12. Men vi tittar på dem ändå. Tolfte kapitlet. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är ju en så intressant text. För Gud säger så här att om du flyttar på dig lite grann, Abraham, ta din hustru och din boskap, och så flyttar du en liten bit, så kommer det att påverka hela världshistorien. Och du behöver inte göra mer än att flytta på dig. Sen ska jag sköta resten. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Jag ska göra ditt namn stort, och så vidare. Det är hela tiden Herren som tar ansvaret. Bara Abraham flyttar några mil, så gör Herren resten. Och det gjorde han ju. Så att Herren har bollen. Och han håller på. Vi ska förstå att det här är ju villkorslösa paragrafer, eller vad vi ska kalla det. Det är villkorslöst. Bortsett ifrån flyttningen så finns det inga villkor insmugna. Om du tror på det, eller om du gör det, om du ber fyra böner om dagen, eller om du ger pengar till de fattiga, eller om. Ingenting. När du väl har flyttat så gör jag resten. Vad som än sker. Gud utväljer. Och jag har förut sagt att när Gud utväljer någon, så drabbas omgivningen av avund. För nu ställer Gud upp ett litet villkor för omgivningen. Och det kan ju tyckas vara ett väldigt beskedligt villkor. Jag ska välsigna den som välsignar dig. Och det kan ju tyckas att ja, det kan vi väl göra. Men så har det ju inte varit. Och så är det inte. När Gud utväljer så drabbas omgivningen av avund. Så det här är inte något enkelt villkor. Det här är inte en bagatell. Utan det här är, så att säga, tummen rakt på den ömma punkten. Vi kan också läsa det så här. Att den dag då det hela är över, då det hela är avklarat, så kommer Gud att ha fått som han ville. Då kommer alla att välsigna Israel. Och då blir också välsignelsen universell. Men vägen dit handlar inte om att Israel växer i skötsamhet och budlydnad och föredömlighet, och hedna folken, de blir snällare och snällare och välsignar mer och mer, och till sist så har de kommit in i det här med ett flöde av välsignelser. Utan vägen går ju åt rakt motsatt håll. Det ser ut som om Gud misslyckades totalt med Israel, för att inte tala om hedningarna. Och till sist så enar sig hedna folken om att angripa det Israel som återkommit till Jerusalem. Tydligen både för att ta staden ifrån dem och eventuellt också göra slut på folket som folk. Låt oss läsa en enda liten vers. Ja, vi kan läsa lite till. Men i alla fall, det är Romarbrevet 11 och 32. En intressant vers som precis beskriver det tillstånd som råder när Messias återvänder. Det står så här: ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Därför att när Herren kommer tillbaka så står ju alla på något sätt i skuld både till honom och till varandra. Kan du tänka dig till exempel ett scenario med de dödas uppståndelse? 6 miljoner judar står ansikte mot ansikte med Heinrich Himmler. Oj, hoppsan. Vi får inte veta hur det här ska se ut, men bara tanken att ett sånt möte skulle kunna ske, så förstår vi genast att här kan det bli åska i luften. Och här måste ju något alldeles extra, något alldeles ovanligt ske. Om vi återvänder till Gamla testamentet nu, till andra Mosebok 19. Så ska vi titta lite grann på vad Herren säger när han sluter förbund med Israel på Sinai. Tredje till och med sjätte verserna, andra Mosebok 19. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn. Ni skall för mig vara ett rike av präster. Ett stycke av den kallelse som Herren lägger på Israels folk. Ett rike av präster. Vad gör en präst? Jo, en präst betjänar ju sin omgivning. Alltså, prästen för samman andra människor med Herren. Har på något sätt en relationsskapande förmåga mellan Herren och andra människor. En präst är ju inte präst för sin egen skull utan för andras skull. Men när nu Herren säger till Israel att ni är ett rike av präster. Så blir ju frågan genast, vem ska de betjäna då? För vems skull utövar de sitt prästerskap? Ja, det blir ju hednafolken. Frälsningen kommer från judarna, som Jesus säger till kvinnan i Sykar. Och då kan man tycka så här att jaha, det var ju en intressant kallelse. Den borde ju gå och läsa på varenda sida i Gamla testamentet. Men om du letar efter texter där det står att hela folket är ett rike av präster, så lovar jag dig att du får att göra. Därför att det är en term som verkar liksom försvinna i hanteringen sedan. Vart har den vägen? Jo, den dyker upp när det hela är klart. Intressant nog. Och då är vi i Jesaja igen, 61 kapitlet. Nu har friden lägrat sig. Messias har kommit. Och fridsriket är utropat. Jag läser från början i 61 kapitlet. Och vi känner ju igen några rader här, som den text som Jesus läste i synagogan i Nazaret. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet som Herren har välsignat. Det är ju väldigt intressant att se att nu befinner sig Israels folk i en sorts hedersställning. Det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter, berömma er av deras härlighet. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska låta er bruka era åkrar och vingårdar. Och lägg märke till, det här är frivilligt. Det är inte någon ny terrorstat. Utan här råder tacksamheten. Någonting har hänt under resans gång som gjort att hedna folken istället för att hata Israel och försöka att utplåna folket, så har man kommit till den punkten där man på allt sätt vill visa sin tacksamhet mot det folk som har lidit mer än något annat folk. Vad är det som har hänt? Jo, det är Herrens präster. Mer än så får vi inte veta. Men sen vidtar gissningarna. Och jag tror att det är så här. Att inget folk kan två sina händer och säga: förföljelsen av Israel är inte vårt problem. Världssamvetet Sverige kan säga det minst av allt. Du vet, Hitler hade inte tillgång till någon prima järnmalm. Han kunde få lite dålig malm från Tjeckoslovakien. Men alla hans stridsvagnar innehöll svenskt järn. Det svenska stålet biter bra. Och Sverige exporterade järnmalm ända till krigsslutet. Också när det var helt uppenbart att Hitler var på väg att förlora, så exporterade vi järn. I de flesta av hans flygmaskiner satt det kullager från Göteborg. Sverige och Schweiz bad tillsammans Tyskland att de skulle införa ett stort J i passet, i judarnas pass, så att man kunde avvisa dem direkt vid gränsen. Jude, tillbaka, Auschwitz nästa. Sverige var ett av de första länder utanför den tyska sfären som fick kunskap om vad man gjorde i lägren, i utrotningslägren. Man visste alltså vart man skickade folk när man upptäckte det här giet och skickade tillbaka dem. Och då är det ju ändå så att visst, det går att hitta andra folk med ett digrare skuldregister. Men var ska vi hitta ett folk som är skuldfritt? Jag tror, jag tänker mig att det kan vara så att den tacksamhet som vi läser om här, att den uppstår i den stund då kanske Israel går in i sin prästtjänst och säger inför Messias som har kommit och som har all rätt i världen att döma: den som förbannar dig ska jag förbanna. Men så kanske det finns ett rike av präster som säger: för vår skull, låt bli. Skona dem. Vi ber dig. Du vet, det är ju en historisk sanning att inget folk har vänt andra kinden till så som judar. Det var påsken 1943 som judar för första gången kollektivt började försvara sig i modern tid. Inte sen kriget som slutade 135 efter Kristus hade det hänt att judar hade försvarat sig. Men då, påsken 1943, hade judarna i gettot i Warszawa lyckats komma över lite vapen. Så när tyska soldater gick in i gettot så blev de skjutna. Det blev ju en hisklig uppståndelse som slutade med att tyskarna satte eld på hela gettot och brände ihjäl dem som inte hade blivit dödade på annat sätt. Men överraskningsmomentet var så stort. Judar försvarar sig ju inte. Nu gjorde man det. I samma takt som judar börjar försvara sig så får de också heta nazister. Men här kallas de Herrens präster. Och de andra folken tävlar med att visa sin tacksamhet. Än en gång ordet ur Romarbrevet 11. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Och så låt oss fortsätta med Paulus lovprisning. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Precis så underbart kommer det att bli. Herre, vi tackar dig. Herre, dina vägar är inte våra vägar. Vi ber dig om en sinnets förnyelse så att vi kan urskilja hur du tänker, hur du planerar. Att vi ska kunna få vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Vi ber om din nåd och välsignelse. Det är folk som har fått vända andra kinden till mer än något annat folk. Och som ändå blir beskyllda för att vara det mest hämndlysta som finns. Tack för ditt ord, Herre. Tack för rikedomen. Hjälp oss att smälta det här. Ta det till oss. Glädjas över det. Amen. Vi kommer att läsa lite mer i Jesaja ikväll, men nu får det vara bra. Tack ska ni ha.